Ja, Fader, vi tackar dig för den här stunden när vi får vara inför din tron. Du som presenterar dig själv som en helig Gud. Jag tackar dig att genom ditt blod Jesus Kristus så har vi som förut var långt borta fått komma nära. Jag tackar dig Fader att du inte säger att vi inte får komma, utan att du säger kom till mig. Så den här stunden, den här söndagen, så kommer vi till dig Far. Och vi tackar dig för att du är här just nu genom den helige andes kraft, Herre. Vi tackar dig att vi får möta dig just nu. Du som är våran far och vi som är dina barn. Kära himmelske Fader, du känner oss alla. Du vet varje tanke vi bär, och ändå får vi komma till dig precis som vi är. Vi kan ingenting dölja inför dig. Herre, vi prisar och lovar dig. Och jag ber dig Fader att du den här söndagen skulle öppna ditt ord, så att vi skulle kunna få se dig mer. Så att vi skulle kunna få höra dig mer. Ja, vi lägger den här stunden i dina händer i Jesu namn. Amen, amen, amen. Yes. Ja, Gud, han presenterar sig allra flest gånger i Bibeln som helig. Så tack Aron och gänget för att ni påminner oss om det. Amen. Själv heter jag Anna-Karin By. Och har den stora glädjen att få vara med i den här församlingen sedan många år tillbaka. Och idag får jag vara en sån här söndagspredikant. Just den här söndagen när typ alla pastorer tillbaka, eller alla så här på gång blir pastorer det här. Liksom. Man ska inte bli stressad för det. Nu ska vi se. Ska dröja kvar inför Herren. Det kom Enköpings kommun. Den är inte riktigt det vi ska se. Då backar vi. Det är så här det kan vara ibland. Men vi testar igen. Om den hoppar till sig nu. Så. Nu är vi här. Nu är vi hemma. Är ni med? Ja. Datorn är med och jag är med och du är med. Då kör vi. Det är så här att den här underbara församlingen, hela sommaren talar vi om bergspredikan. Och vad vore en kyrka utan en bergspredikan? Inte bra. Det är ju nämligen så att Jesus, han drog ihop sina lärjungar och jättemycket folk och klättrade upp, höll jag på att säga, trampade iväg upp på ett berg vid Galileiska sjön. Och där höll han en predikan som heter Duga. Och den har vi fått lyssna till många söndagar. Det är Matteus evangeliet kapitel 57. Och några av er har varit där och grävt kanske under hela sommaren. Och ni som inte har varit det får börja tänka lite extra på det från och med den här söndagen, tänker jag. Men det var så att man brukar kalla det här för själva kärnan i vad Jesus undervisar och vill lära oss människor. Han visar liksom på hur man ska leva. Och det är ju jättebra att ha lite förhållningsregler och försöka mäta upp sitt liv mot goda gärningar. Och det inleds ju med saligprisningar, och sen kommer många olika delar i bergspredikan när Jesus han lär oss hur vi ska leva. Att vi ska inte ge igen, utan vi ska vända andra kinden till, och att vi inte ska döma andra, att vi ska vara ljus och salt, och att vi inte ska ha två herrar. Och vi har fått lära oss jättemycket under den här sommaren. Och nästa söndag kommer det handla om gyllene regeln. Men idag ska det handla om bön. Hjärtats bön. Och jag tror liksom att det är lite grann det man måste ha för att kunna lösa den här ekvationen som Jesus liksom på något vis ger oss. För Jesus, han skärper ju upp 10 Guds bud. De som redan var så svåra att hålla, han skärper liksom upp dem ännu mer. Att liksom, ja, om du ser på åtrå med någon annan, då ska du ta ut och gräva ut ögat eller hugga av handen och allt möjligt. Det blir liksom tuffa grejer, och jag vet inte om vi ska vara så handgripliga. Men jag tror, och Danne var inne på det förra söndagen, att det handlar om hjärtat. Det handlar om hur är det ställt med våra hjärtan. Och Jesus, han vet ju hur vi lever våra liv med våra gärningar. Men han ser liksom rakt igenom allt. Så det är ju ingen idé att dölja något. Han ser in i våra hjärtan. Och lyckas vi släppa på våran fasad Och allt det där försvaret som vi ibland bygger upp för att inte folk ska komma för nära. Och vågar plocka ner det. Och vågar släppa in Jesus i vårt hjärtas innersta rum. Det är då det kan börja hända grejer. Det är då det kan vara så att hjärtat blir både renat, helat och förvandlat av Guds kraft. Och när han får tag på våra hjärtan, då tror jag faktiskt att vi börjar leva så där som han lär. Då har vi inte två herrar, då tjänar vi en Gud. Då är det liksom den här, slå mig på andra kinden också. Det kommer som naturligt, för det finns i vårt hjärta. Han bygger in det i hjärtat. Det är så Gud gör. Han är som maffian, men han kommer att ta hjärtat istället. Han kommer inifrån. Det är bra. För det är faktiskt så. Man kan bli lite stressad när man läser Bibeln om alla bra grejer man ska leva upp till. Speciellt om man heter Anna-Karin. För jag misslyckas ganska ofta. Jag brukar säga att de som gör mycket misslyckas ofta. Och jag är typ en sån. Men genom den helige andes kraft så kan det här ändå ske. För han säger, det är inte genom din och min kraft som det ska ske. Utan det är genom Guds ande. Men idag ska vi tala om Matteus evangeliet kapitel 7, vers 7-10. Och jag tycker vi ska stå upp inför Guds ord och läsa det tillsammans. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller som ger en orm när han ber om en fisk? Om nu ni som är onda vet att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt var och en som ber honom? Eller ge helig ande åt dem som ber honom, som det står i en annan översättning. Amen. Varsågoda och sitt. Ja, få saker har med sig så många löften som bön. Men, jag vet inte hur det är med dig, men det är få saker som man kan lyckas försumma så väldigt mycket som just bön. Gud gör det så enkelt. Han säger be, Anna-Karin, så ska du få. Det är, ibland så pratar man på, men jag vet inte hur mycket av det jag pratar om på en dag som blir en bön. Och få saker kan vara så enkelt som att be, men få saker kan också kännas så tungt. Det kan vara ett stort motstånd som dyker upp när man tänker, nu ska vi be. Så kan det dyka upp ett motstånd. Och ibland så tänker kanske vi att bönen är typ ännu ett bud att prestera. Ännu någonting mer att leva upp. Ännu en börda vi ska bära. För att vi måste ju hitta de rätta orden. Vi måste ju kunna Bibeln och vi måste ju kunna be så här bra och fint. Nej, det är inte det Jesus säger alls. Och jag tror inte heller på det. Utan jag tror att bönen är det motsatta. Att det först och främst är till för oss som har kommit på att vi klarar oss inte utan Gud. Det går liksom inte att leva ett bra liv utan Gud. Och då spelar det inte så stor roll hur man formulerar sig. Det viktiga är att man är ärlig och uppriktig. Saliga är de som är fattiga anden. De tillhör himmelriket. Och Jeremia står det. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta. Ja, men vad säger Jesus mer om bön? Han pratar ju på ganska mycket här i den här bergspredikan. Han betonade, som jag sa, att bönen ska vara uppriktig. Och att vi ska akta oss för att försöka imponera på varandra med våra böner. Han säger ju att man ska be bönekammaren och då kan man inte imponera på så många andra. Men när vi ber tillsammans, den gemensamma bönen är jätteviktig, det tror jag vi vet. Så ska vi akta oss för att försöka få uppmärksamhet, försöka få imponera och låtsas. För då säger han, då är vi hycklare. Han sa ordagrant, och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att bara stå upp och be och synas. Och det jag tror Jesus vill visa oss, det är att bönen är ett sätt att kommunicera. Som ett livslångt samtal egentligen. Med ett barn till en far. Jag har min pappa här. Vi har pratat hela livet. Det är härligt. Och liksom att det får vara så. En kärleksfull far och man har ett uppriktigt och ärligt samtal. Och det är liksom lite dumt att dölja något för Gud. För han ser ju och vet ju allt ändå. Eller hur? Ja. Så det är. Och Gud visar ju i bönen Fader vår att vi ska förstå att det här är liksom att han är våran far och vi är hans barn. Jesus lär oss att långa böner är inte bättre än korta. Och många ord är inte bättre än få. Där får man tänka till om man ber mycket. Men det är klart att man kan få be länge och mycket. Det är inte det han säger. Men återigen, ta tiden och mena. Be från ditt hjärta. Och jag tror också att Bibeln och Jesus uppmanar oss att komma i bönen med en förväntan. Det är inte alltid man gör det, men jag tror att han vill det. Att det här förväntansfulla samtalet, där litar vi på att han hör oss och att han svarar. I Matteus så står det, för er far vet vad ni behöver be om innan ni ber om det. Det där är lite märkligt, då kan man ju undra, men varför ska jag ens be om det om man ändå vet vad jag behöver? Jo, men jag tror att han vill höra dig säga det. Han vill ha gemenskap med dig. Tänk om det var så att, jag menar, Eilert känner mig, min man som jag är gift med sedan 30 år, han vet liksom ungefär att jag vill ha dukat på ett visst sätt. Eller, man vet väldigt mycket så här om vad jag vill ha. Men det vore ju tråkigt om vi aldrig träffades. Det vore tråkigt om man dukar upp maten och allting precis som jag vill ha med det porslinet jag gillar. Och sen så fick jag gå och sätta mig och äta det själv och inte träffa honom. Alltså det är ju gemenskap. Bön är gemenskap. Jag vet inte riktigt vad som hamnar där när jag trycker. Förlåt mig, jag är inte helt van vid det här. Jo, men jag tänkte också säga det att bön handlar ju, ibland så drar ju vi iväg och säger jag skulle vilja ha det och det och det och det. Alltså vi blir som barn på riktigt och kör upp värsta önskelistan till far. Bara, det här vill jag ha, det här vill jag ha, det här vill jag ha. Jag tror Gud kan le lite grann då, han blir nog inte arg på oss för det. Men han vill ju också att vi ska stanna upp och lyssna. Vad vill han ge? Vad vill han ge? För vi ber och ber och ber och ber på våra bönemöten ibland. Men ibland behöver vi bara stanna och lyssna. Vad vill han ge? Och så behöver vi ta Bibeln som jag har lagt ifrån mig. Och så behöver vi kanske titta lite i den. För det vill jag säga. Att bön utan Bibel, det blir torrt. Nej, men alltså vi behöver den här. Ibland behöver vi be ut det som står här. Ansträng dig inte för vad blir rik, fick jag upp precis. Nej, du ska inte göra det. Nej, men alltså man kan ta Bibeln. Det här är bästa böneboken. När man inte vet vad man ska be. Då kan man plocka fram lite löften och så kan man be dem. Men det blir också som att hans ord säger något till mig. Och man kan finna honom. Och tycker att det är jobbigt att läsa Bibeln, för det kan jag tycka ibland. Men då kan man säga, åh Gud, snälla du, förklara vad som står och öppna på ordet för mig. Och jag tror att man får svar alltså. Det händer om och om igen att jag kom på, wow, det här var ju jättehäftigt. Så det tror jag, ska vi be, ha med i Bibeln. Bönen öppnar upp för Guds kraft och verka. För Jesus, han visade faktiskt, han gick ju runt i byar och bland alla folk. Och mycket folk följde med honom och han gick ju runt. Och praktiserade bönen. Jag kan ju stå här och prata om bönen. Men när man ska praktisera bönen, då ska man titta på vad Jesus gjorde. Jesus visade genom sina handlingar att i bönen finns det. Yes, ni kan läsa. Där finns det kraft som helar, som frälser och som driver bort ondska. Så jag tror liksom att bönen förvandlar våra hjärtan när vi söker honom i ensamheten. Men vi måste också ta med oss bönen ut när vi går till jobbet, när vi går till kyrkan, när vi går till Coop. För det kan vara där vi ska be också. Och det kan vara där som man, om man, någon berättar, jag är sjuk. Ja, men jag kanske kan få be för det. Ska jag göra det nu? Då ger man tillfälle för Guds kraft. Och bönen öppnar upp. Och det här bibelordet som vi läste idag, så lovar ju faktiskt Jesus att en dörr ska öppnas. Ty var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och hur är det med dörrar? Ja, Bibeln de visar att dörrar kan vara vägen in till någonting nytt. Men en dörr kan också, om den är stängd, kännas så här. Det är alldeles stängt. Det kan vara tufft att be då. Men det kan kännas stängt i ens liv. Man kan känna sig liksom alldeles inträngd i ett hörn. Alla omständigheter, allt det jobbiga får mig att känna mig instängd. Jag har inte plats i mitt liv. Och då är det helt fantastiskt om en dörr kan få öppnas upp. Så man kan få komma in i någonting som Gud har bestämt. Eller det kan vara ett vägval att jag vet inte vad jag ska göra i höst med mitt liv. Be, ska det öppnas upp? Jag vet inte vad jag ska göra, för jag kan inte betala mina räkningar. Be, det ska öppnas upp. Det finns så många olika saker som när man bara känner att det här går inte. Men så kommer man på det där, just jag kan be. Alltså öppna Gud upp. Och det är fantastiskt. Och någonting som vi brukar landa in i mycket i våran kyrka, det är ju Guds kärlek. Att Gud säger att han har älskat oss först. Och jag skulle kunna tala här egentligen idag om många typer och sorters bön som Jesus har lärt oss. Att vi egentligen börjar bönen med tacksägelse. Och som vi gjorde idag, Danne ledde oss i förlåtelse. Vi behöver förlåtelse och rening för våra hjärtan. Och vi får be om hjälp när vi är i nöd. En del har ju liksom Gud bara som en teddybjörn när man är i nöd. Jag kan ju vara i nöd varje dag, så jag måste be till Gud hela tiden. Tappa bort nycklarna, det är min vanligaste bön. Gud, vad är min telefon? Gud, vad är mina nycklar? Och han hjälper oss med små saker, men han hjälper oss också med stora saker. Men jag tror att tillbedjan är en alldeles särskild bön. Vi gjorde det nyss när vi lovsjöng tillsammans. Och vi kan göra det på så många vis. Genom att tjäna här och tvätta toaletterna eller vad som helst. Allt vi gör vi för Herren. Och allt det här är vårt gensvar på hans kärlek. Han har älskat oss först. Och vårt gensvar blir att tillbe till vem han är och vad han har gjort för oss. Att tillbe är att visa en djup, ovillkorlig hängivenhet och kärlek. Det är någonting fantastiskt. Att tillbe Gud är att ge honom vår kärlek, vår lydnad, vördnad, tjänande, lovprisning, tacksamhet och hängivenhet. Så det är alltså egentligen, tror jag, lite grann meningen med våran tillvaro på jorden. Ni ska inte ha några andra gudar än mig, säger Herren. Tillbe mig. Och det får vi göra. I smått och i stort, i ensamheten och tillsammans. Och jag lyfter fram just det här med tillbedjan av den enkla anledningen att för en tid sedan, inte så länge sedan, jag hade ganska många tunga grejer som jag gick och bar på, tyckte jag, och som jag liksom inte kunde släppa och som var tuffa och jobbiga liksom. Man känner sig här borde jag nog liksom jobba på i bön liksom så här. Och så bara så stod vi här inne tillsammans och ni vet, det är så härligt att få stå med församlingen och sjunga. Lovsång är ju skrivna böner. Det hjälper oss att be. Lovsång hjälper oss att be. Så stod jag där och bad och tillbad Herren. Och så bara kände jag att Gud sa, Anna-Karin, du behöver inte strida mot kött och blod. Anna-Karin, det är här på den här platsen i tillbedjan som du vinner striden. Det är här på den här platsen i tillbedjan som motståndet släpper. Det är här på den här platsen som det kommer en öppning. Det är då det öppnar sig. Och det fick liksom bli en tankeställare för mig. För nu har jag hört det förut. Men då kände jag det i hela min varelse. Att det är när jag är inför Herrens ansikte som det händer någonting. Som det sker en förändring och som det sker en förvandling. När vi ärar Gud och ber, då öppnas det upp för Guds kraft att verka. Ett exempel är ju Mose i Gamla testamentet. De höll ju på att kriga fysiskt, men det får vara ett talande exempel för oss. Att när så länge Mose som var ledare för folket, så länge han stod och räckte upp sina händer, då hade israeliterna övertaget och då vann de liksom Guds rike, Guds folk. Men när han lät händerna sjunka ner, då fick fienden övertag. Så gick det dåligt. Men då kom de ju på det där att Mose måste ju stå och hålla upp sina händer hela tiden. Ja, det var ju hans grej. Och då stod han ju där och höll upp sina händer hela tiden. Liksom så här. Det var ju jättejobbigt. Även han kanske inte gick och träna på gymmet som en hel killa gör så här. Så han kanske inte orkade så länge. Va? Så då sa han, vilka var det? Aaron och Josua. Ja, då fick ju de komma fram. Fick ju kompisarna komma fram och stå och hålla upp hans händer. Och det tycker jag också är en talande bild på att vi liksom... Vi kanske ibland inte ens orkar lyfta våra händer och be. Och då behöver vi varandra. Då behöver vi be tillsammans. Då behöver man skicka ett sms till grabbarna och säga be för det här. För jag orkar inte be längre. Nu är jag trött på att be för det här. Hjälp mig. Vi bär varandras bördor. Vi lyfter upp varandras armar. Och det är också en anledning att vi kommer till kyrkan. För annars är det så lätt att man tappar fotfästet och allt rinner ut i sanden. Men när vi möts, när vi kommer inför Herren, inför Guds ord som vi predikat och i lovsången och tillbedjan. Så får vi vara som Mose och det här gänget som hjälptes åt. Och lyfta upp Guds namn. Ditt namn är det högsta. Det var en underbar sång innan. Halleluja. Ja, och det jag vill också påminna om, det är ju så att vi ska ju be för andra, men vi blir ibland lite dåliga på att be för oss själva. Brukar du be för dig själv? Det kan hända. Men det är faktiskt, och det här är ju också någonting som jag får erkänna, liksom, att det är lätt att man blir så upptagen med alla viktiga sysslor. Vare sig det är i kyrkan eller hemma med tvätten och städet och alltihopa. Man kan göra bra saker, men ibland så glömmer man bort sin egen personliga relation med Jesus. Och vandringen med Jesus, och man blir lite som vi brukar säga i kyrkan, lite Marta och inte Maria. Och det här, det liksom kan bli en stress och press. Och då är risken att vi kan missa den där dörren, den öppnar sig inte. Vi kommer inte in i Guds närvaro, vi kommer inte in i det som Gud har verkligen förberett och tänkt. Och man blir trött och uppgiven. Och det kristna livet kanske börjar blekna. Och det blir inte så attraktivt att gå till kyrkan längre. Man orkar inte. Då bördorna blir ju så här jättetunga. Och nu så hade jag liksom kommit på precis innan här. Att liksom, alltså liksom man bara står, man bara håller såna här. Om jag nu hade stått och hållit de här hela predikan. Då blir liksom mina armar bara längre och längre. Det blir jättetungt liksom. Och sen så kommer Ludde. Nu får du komma hit. Då får du säga så här. Nu får du vara Gud. Men du tar inte de här än. Nu är du Gud. Och så vill du ge mig den där vattenflaskan. Och det är levande vatten. Men jag kan inte ta emot det. Alltså, det går inte. Så jag kastar dem här på dig. Jag lämnar alla bördorna till dig. Och så får jag levande vatten. Ja! Wow! Ja. Det är jättebra. Tack. Tack, Ludde. Nej, men det är underbart. Och det är det här. Bördorna blir ju så tunga för oss. Vi blir så fulla med oro. Och det är ju för att vi tycker om människor som det kanske inte går så bra för. Men då behöver vi få lämna över det här till Jesus. Och det är ju liksom då man kan ta emot. När man tar den där egna tiden och kommer inför hans ansikte. Då kan vi fyllas på. Och så kan vi få ge vidare av hans kärlek till andra. Nu tänker jag ta en läsa Guds ord igen. Det här är psalm 51. Så bara som ett exempel för hur också psalmisten behövde söka Gud. Jag läser Guds ord. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna mina missgärningar. Och skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig få jubla över din frälsning. Och håll mig uppe med villighetens ande. För jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndarna omvänder sig till dig. Det här kan vara ett exempel på hur du kan ta och be för dig själv. Du kan be ut Guds ord över dig själv eller något annat. Men det är ett exempel. Amen. För det är faktiskt så här. Att vi har redan fått innan vi ber. Och jag tror Gud vill påminna oss det, att vi har fått rikedomar. Så när vi ber för oss själva, så be gärna att Gud ska öppna dina andliga ögon. Det brukar jag be. Gode Gud, öppna upp mina ögon så att jag kan se. För Jesus han säger också, ropa till mig så ska jag svara dig och förkunna för dig stora och mäktiga saker som du inte känner till. Visst är det mäktigt? Det är mäktigt. Mm. Nu ska jag prata om någonting som jag tycker är ganska svårt och som jag känner att jag bävade lite för när vi skulle ha den här predikan. Men jag känner att om man ska tala om bön så behöver man också prata om att det finns obesvarad bön. Det finns gånger när du och jag har bett och inte fått något svar. Och det här är ganska tufft. Man kan be och kämpa med sjukdom och sorg och vi vet inte alltid varför vi får svar. Men vi kan ju finna några orsaker som kan hjälpa oss vidare i det här. Och man behöver kanske fråga sig själv. Ber jag enligt Guds vilja? Lärjungarna var ju lite busiga. De var ute och gick med Jesus. Och så var det några som inte gjorde som de tyckte att man skulle göra mot Jesus. Och behandla honom så bra. Så då sa ju Jakob och Johannes. Herre, får vi kalla ner eld över dem och förgöra dem? Nej, den bönen var inte bra. Och Gud är ju en god far. Så han svarar ju på våra böner utifrån sin godhet. Ibland får vi ett annat svar än vad vi har tänkt oss. Och ibland dröjer svaret. Och ibland har vi fel motiv i våra hjärtan. Vi kanske är själviska eller inte ens ärliga. Och vi behöver också se över om vi har förväntan. Och ibland pratar man mycket om tro. Och jag tror inte man kan pumpa upp någon tro genom positivt tänkande. Men man kan använda Guds ord och byta ut tänket. Tro är någonting som växer naturligt när vi lever i Guds närhet. När vi lever i hans ord och när vi lär känna honom. Mm. Sen har vi ju en annan attack. Om jag ber väldigt mycket för att någon ska bli frälst till exempel. Så har ju de ändå sin fria vilja. Och det där är ju ett område jag ska inte gå in och undervisa eller prata om det. För det är för stort för mig att tala om. Men vi vet ju att det är så. Att någon kan säga nej. Och det är klart att vi kan fortsätta be för dem ändå. Och sen har det, finns det faktiskt motstånd. Postnordeffekten. Ja, men det var så här. Jag kom på det när jag liksom började. Man ska ju ha hållit på och läst om bön här nu. Jag skulle förbereda mig. Och då kom jag in i Daniels boken. Där ängeln Gabriel förklarar för Daniel varför det dröjde 3 veckor med svaret. Förstår ni? Det tycker jag är lite intressant. Jag skulle vilja ha sådana förklaringar i mitt liv. Jag har inte fått det än, men i alla fall. Det första Gabriel försäkrar Daniel om det är att ja, din bön är besvarad. Den blev besvarad dag 1. Gud hörde dig direkt när du bad och den blev besvarad dag 1. Men det är lite postnordeffekt på det här. Det har inte blivit någon leverans än. Vi har lite motstånd på vägen. Det är någon annan sån där änglafurste som håller på och härjar och sådär. Och då var Gabriel tvungen att ta in Mikael, ärkeängel Mikael. Och då löste de det tillsammans. Så står det faktiskt. Och vill ni veta mer så får ni läsa själva i Bibeln. Men jag tänker så här, att det finns saker som vi inte förstår som kan hända. Men ge inte upp. För till och med Jesus fick ju be flera gånger. Han bad ju för en blind. Och han höll på grejer med någonting som han gjorde med ögonen och alltihopa det där. Och så frågade han, ser du? Är människorna ser ut som träd. Men det var inget bra. Nej, men då ber vi igen, sa Jesus. Och så bad han igen. Och så började de se. Ja, då kunde han ju se. Hans ögon öppnades upp. Så till och med Jesus fick ju be mer än en gång. Då kan ju vi också göra det, tänker jag. Och är det för kämpigt, och som jag sa innan, dela din bönebörda. För det kan vara fler som ber. Det har ett särskilt näft efter. Och samlas gärna 2 eller 3. För det är 2 eller 3 jag kommit överens om. Det ska ske, säger Gud. Men det kan ju vara så tufft att liksom orden tar slut. Har ni varit där någon gång? Oj, hej med. Jag har varit där. Och jag tänkte dela en sak från mitt liv. Egentligen mest för att vi skulle få stärka våran tro om att inte ge upp. Det var så här att jag har ju 3 barn. Det här har jag frågat Nisse om så jag får berätta det. När Nisse växte upp så var han en härlig, glad pojk på alla bra sätt. Han blev äldre och äldre, precis som han blir. Han blev längre och längre. Men mitt i allt det där så kunde vi som föräldrar se att tjuven började stjäla. Det var motstånd på motstånd på motstånd. Det hände många saker som var tuffa och som var utmanande för oss. Och jag bad för dig, Nils, som en mamma gör. Men det var som att det gick inte åt rätt håll. Jag bad och bad, men det blev bara mörkare och mörkare. Vi får gå till mamma. Och det var en jättetuff tid. Och Nisse, du gick ju på gymnasiet och så vidare. Och det var väldigt, väldigt mörkt. Och det är svårt att förklara det här. Men jag hade liksom, jag kom till den. Det var som att den onde bara matade mig med fel bilder. Det var som diabilder som man förr i världen. Men ni vet, såna här bilder som bara liksom, det går dåligt för din son. Det går dåligt för din son. Han är en förlorare. Det går inget bra. Han kommer aldrig lyckas. Det blir inget bra. Det går bara sämre och sämre och sämre och sämre. Men jag visste ju i mitt hjärta att Gud hade sagt till mig redan när Nils var liten bebis att han skulle predika. Jag visste det. Jag visste det. Men det var ingen annan som kunde tro det. För det gick bara sämre och sämre och sämre. Och till slut så sa jag till Gud att nu har jag ingen mer bön kvar. Jag kunde bara sitta framför Gud på natten och hålla i hans ord. Jag sa, jag håller i dig Jesus, men du får hålla i Nisse. Jag kan inte. Jag ger upp. Jag ger upp. Nu ber jag ingen mer, utan nu ger jag honom till dig. Jag ger honom till dig. Ta honom. Han är din son. Du får ta hand om honom. Jag var arg på Gud. Jag sa det. Du får ta hand om honom. Jag vet inte. Det går inte längre. Jag släppte honom. Och jag liksom. Jag sa bara på honom. Det är din son. Jag tycker Gud. Det är din. Jag sköt över det på honom. Jag gav upp. Och rätt vad det var. Då gjorde Nisse en 360. Och han grep tag i Jesus och började gå med Gud starkt. Och det hände så mycket stora mirakler tycker jag, för mig. Det här är ju ett jättestort bönesvar. Och jag vill bara uppmuntra dig att ge inte upp i bön. För det kan komma svar från helt oväntat håll. Och det kan ta tid. Men ge inte upp. Amen. Och på det så skulle jag läsa ett bibelord som faktiskt Nils läste för mig häromdagen. Jesus kallar oss vänner. Och det tycker jag är så bra. Det här påminner oss om hur han vill ha bönen. Vi är hans vänner. Vi får tala med honom som en vän. Det här har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och er glädje ska bli fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska fadern ge er allt vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta har jag befallt er att ni ska älska varandra. Jag vill ha ett amen på det. Amen. Så Guds vilja är att ge oss svar. Guds vilja är att vi ska få fullkomlig glädje i våra liv. Att vi ska älska varandra. Så jag tänkte att vi skulle kunna bara stanna en liten stund. Och stilla oss. Och fråga oss själva. Herre, ber jag med ett öppet och ärligt hjärta? Eller finns det någonting i mitt liv där jag behöver öppna upp ännu ett rum för dig? Är det någonstans som jag har gömt undan där jag inte har släppt in dig? Vad söker jag egentligen efter? Söker jag efter Jesus eller söker jag efter något annat från den här världen? bultar jag på dörren och använder jag min tid och kraft till att komma närmare Herren. Vi kan väl bara stanna en liten stund i de här frågorna.